Vad tycker du om dagens äventyr, Pelle?
Men det är roligt. Det är roligt. Man får mycket energi. Jag har ju jobbat innan idag och har lite besvär av pollen. Men och var lite trött. Men sen, du vet, man vet att man ska podda, då blir man så här pigg och glad. Och nu är vi ju ute på landet också.
Märkte du att nu är det andra gången vi är här och vi börjar bete oss lite som att vi bor här? Alltså lite
ja, jag för min del tycker att jag håller verkligen en lämplig nivå. Men andra däremot dricker upp folks grädde och de får inte...
Ja.
Nej, det tycker jag lite, men det ja.
Ja, men uppfostran kan komma i så många olika
åldrar.
Och metoder.
Mm. Nej då. Nej, men det är väldigt trevligt att vara här igen.
Och det såg lite annorlunda ut i dagsljus.
Mm. Och nu ser man ju naturen här och åkrarna och allting runt omkring. Det gjorde vi inte sist.
Nej,
det
gjorde vi inte. Men jag minns att det fanns väldigt mycket vackra orkidéer där vi är idag.
Ja, det gör det ju fortfarande.
Jäkla, jag smugglade med mig en planta härifrån. Två till och med, om inte fler. Mm. Men de har tagit sig så att jag har inte knyckt dem bara för att ta.
Utan du har...
Ja. Jag har ingen sån liksom.
Nej, precis.
Som bara roffar åt mig. Nej. Utan det var ju så, det var ju de här skvättisarna.
Mm. Ja, just till. Det. Men har de växt någonting?
Ja.
Ah.
Inte så stora ännu så att de kan börja skvätta.
Nej. Och skvätta?
Skvätta. Jag vet inte vad de heter på riktigt. Men det är som en blomma.
Ja.
En pinne och så är det blad. Ganska
ja.
Ja, typiskt för en blomma.
Ja, det är den du menar. Ja.
Men det som är speciellt med den här är att den skjuter iväg frön.
Ja, det är så den fortplantar sig. Är det därför den kallas för skvätt?
Ja, jag vet inte. Den kanske heter något annat. Men jag tycker den är rätt mysig. För när man bara sitter och softar så hör du det här prasslet. Det är när den skjuter iväg de här små fröna. Och så hoppas ju blomman, plantan, att det landar frön i andra blomkrukor runt omkring.
Ja, just det.
För det är så den ger liv åt nästa.
Coolt.
Ja, det är faktiskt. Jag gillar det där. Det är, det är som en så här parasit, lite som jag.
Mm, ja, jag förstår hur du tänker.
Jag kan identifiera
Nej,
mig med en
du är väl
planta.
En parasit.
En planta. Man får identifiera sig som man vill nu för tiden.
Ja,
det
får
sätt.
Man.
Jag är varken man eller kvinna, jag är en planta.
Ja. Annars då? Men det rullar på livet.
Det gör ju det.
Hur går det med barnbarnet?
Ja,
alla.
Nu börjar det kännas som att pojkens mor håller oss ifrån varandra. För jag har inte sett han på 2 dagar.
Jaha.
Mm, nu, vilket glapp.
Det är nu du ska koppla in socialtjänsten.
Ja, säg att jag får inte träffa mitt barnbarn.
Ja.
Nej, det är nog för att vi har varit upptagna på varsitt håll. Jag sjunger i kyrkokören.
Mm.
Gospel. Så välkomna på konsert. Jag minns inte datumet, men ja, någon dag är det konsert i alla fall. Så därför hade jag inte tid att träffa honom. Och sen hade han säkert något eget på gång också.
Mm.
Vet inte riktigt. Är man 6-7 veckor gammal? Alltså man har ju rätt.
Nu.
Det är mycket nu.
Ja, många intryck.
Ja. Ja, men jag får en bild varje dag. Det är bra.
Mm, härligt.
De växer så snabbt.
Ja, det gör de. Man får ta tillvara på den tiden. Alltså. Mm. Det går ju fort som 17.
Det gör ju det. Men sen gillar jag känslan av att få längta.
Ja bara det.
Mm. Så att jag går runt och längtar.
Härligt.
Ja. Och jag hade missuppfattat lite vad vi skulle prata om idag. Eller kanske inte missuppfattat, jag tror jag hade bara glömt bort. Eller jag visste vart vi skulle, men jag hade nog missat ämnet lite.
Jaha, vad tänkte du? Det var krukväxter och...
Ja, lite orkidéskötsel och
ja, det hade varit intressant i och för sig. Ja, kombon.
Ja, men du försöker alltid prata hundar.
Ja, exakt.
Ja, så jag tänkte jag ska in och kasta in och prata plantor.
Ja, okej.
Nej, men jag trodde att vi skulle prata shamanism och orkidéer.
Mm.
Så är icke fallet.
Nej.
Utan jag tänker så här, om gästen själv får berätta vad vi ska prata om så okej.
Jag tror att det är bäst.
Det är det. För har du koll på det här, eller?
Ja, det hade jag tills nu.
Men du vet vart vi är?
Ja, jag vet exakt var vi är.
Berätta, vart är vi?
Vi är i Agersta, som ligger utanför Uppsala.
Och vad är det för ställe då?
Det är Mitera spiritualistiskt center som ligger här.
Gud, du är så påläst.
Du försökte sätta dit mig, men det fick du smuts för. Det gick inte.
Nej. Nej, välkommen kära gäst. Och som vanligt presenterar vi oss själva för det blir bra så.
Ja men tack. Nej men jag är Ulf Boman här och håller till här. På, och det är min fru som egentligen har Mitera Development från början men vi kör ju det ihop. Vi har ju massa kurser och även har vi ju privatsittningar och behandlingar och sånt där vid sidan om också. Man pratar om kursgården, men jag är ju också egenföretagare och jag har ju också mitt företag, och där är jag statistiker och dataprogrammerare. Så jag har ju alltid haft en fot i vetenskapen och en fot i andligheten.
Många, det är ju lite intressant.
Många tycker ju att det här finns en motsats, men jag har aldrig sett någon motsats för det här. För att jag tycker båda är lika vackra och har sin plats. Sen är det ju så att många av de här fenomenen som vi studerar eller som vi arbetar med är väldigt svåra att bevisa rent vetenskapligt med den verktygslådan som vetenskapen har. För den är ju gjord för att studera materia. Och det här är ju någonting annat då. Så att, men jag tycker om vi då studerar materia så är vetenskapen ett väldigt bra sätt att göra det på. Men jag har alltid tyckt att det är någonting som fattas, och jag har alltid dragit till andligheten också. Och det har blivit mer och mer för mig de senaste åren.
Men har din fru med det här något att göra? Alltså, eller hade du intresset redan innan?
Jag hade det absolut innan. Men ja, det var lite så vi träffades också, för att jag var så nyfiken så att säga, va? Så att, nej, men det har jag alltid haft med mig. Men det har ju varit i olika vågor. Liksom man är väldigt öppen som barn, och flesta är ju det. Sen så kommer man in i kanske, ja, när man börjar anpassa, börjar gå i skolan och sådär, då börjar man anpassa sig till samhället. Och sen så blir det liksom, jag kommer ihåg att jag hade väldigt många som man kallade för låtsaskompisar när jag var liten. Jag gick runt i trädgården och jag lekte med dem hellre än med fysiska kompisar.
Ja.
Sen så efter ett tag så blir man till så här, nu får du sluta med det där, va? Och då inriktar man sig så. Och vad är det som belönas i samhället? Jo, det är ju logiskt tänkande och den biten så att säga. Och då gick jag den biten. Så gick jag väldigt logiskt med att utbilda mig till statistik på universitetsnivå. Läste matematik och data. Och sådär. Och så gick jag på det. Men jag kände ju hela tiden att det fanns någonting där. Och sen så när jag började med lite mediumskap och ställde upp som sitter alltså på såna här mediumsittningar, så var det många som sa det, att när du var liten så hade vi så bra kontakt, sen så stängde du ner. Då förstod jag att det där var ju mina guider som jag hade kontakt med när jag var liten.
Det där är ju så intressant, för det var ju precis så jag hade det.
Jag såg
en meditation, min gamla låtsaskompis som jag hade när jag var liten, det hade ju inte jag tänkt på 40 år nästan. Nej. Och sen bara helt plötsligt så, men gud, det bara ramlade ner.
Mm.
Ja, det är häftigt.
Ja, visst är det. För det, så tänker man ju inte. Och sen, jag menar, det handlar ju om kunskap också. Om folk runt om er och föräldrar inte har alls en kännedom om det här, då tystar man ju ner det där. Det är ju fantasier och allt sådär. Så allting handlar om kunskap. Så nu finns det ju många föräldrar som har mer kunskap i ämnet och uppmuntrar det snarare. Och det tycker jag är fantastiskt.
Mm.
Att man inte behöver stänga ner. Utan så länge man vet vad det är och hur man hanterar det, så blir det ju aldrig farligt.
Nej, absolut.
Jag var ju rädd för min huvudguide när jag var liten. Mm. För det var som en lila dam som jagade mig. Eller gick efter mig i trappan jämt när jag skulle gå upp och lägga mig. Jag tycker det var obehagligt. Men nu har jag ju lärt känna henne. Och det är ju, hon är ju fantastisk. Hon bakade ju bara med.
Ja, just det. Mm.
Men ser du henne fortfarande?
Ja, i meditationer så, men inte till vardags sådär, utan det är ju när man öppnar sig. Så att säga.
För det här med låtsaskompisar, det har jag ju liksom hört på så många, i många olika forum, att, det är, att man har det i barndomen. Men sen också den magiska siffran 7, att ungar upp till 7 års ålder är ju väldigt, väldigt mediala. Men sen händer det någonting. Jag vet inte om det är just det här med att man börjar skolan, att det är det som gör att man måste stänga ner.
Det kan ju vara en kombo.
Ja.
Många faktorer, men
kanske kompisarna tycker du är lite knasig, ja, om du går runt. Eller?
Ja. Och det är ju den åldern som man vill liksom anpassa sig. Man vill inte vara utanför då.
Nej.
Nej,
då
precis.
Gör man det som liksom belönas.
Mm.
Men hur var du som tonåring då?
Ja, då var jag ganska nedstängd. Då var jag mest idrottsintresserad och sådär.
Vad var det för idrott?
Tennis mest, men jag spelar ju bara fotboll och bandy och sådär också.
Så då har du bra kondis då?
Inte längre.
Ja, det är det man måste underhålla.
Jag tänkte att man bara bygger på sen.
Ja, just det, ska man sluta
sen. Finns det där för evigt. Ja. Ja.
Nej, men det kan nog vara lite grann så att man har någon slags grundkondition, men om man inte alls underhåller det, då blir det tufft. För man tappar den snabbare än det tar att öva upp den, så att säga.
För det är ju samma saker vi pratar om, det mediala. Du måste ju träna för att hålla igång allting.
Precis, det är som att gå på gym. Alltså går dit en gång och sen så tror du att du är jättestark. Aha. Du måste ju gå dit ofta. Exakt. Träna.
Men din vardag, din mediala vardag, hur ser den träningen ut? Är det i samband såklart när du har dina utbildningar? Med mina
det blir ju såklart en topp då när jag har utbildning, så att säga. Då går ju nästan den veckan åt att förbereda sig, sen helgen och sen efteråt med administration och sådär runt om det. Och tacka till liksom. Men sen kan jag ju ha perioder där jag inte har så mycket kunder och fokusera mer på mitt programmeringsjobb och sådär. Så det går liksom fram och tillbaka. Mm. Men det är ganska enkelt och liksom jag har alltid haft det ganska enkelt. Om jag bara får ha liksom ro och vara i fred, då får jag på något vis en kontakt. Mm. Då blir jag i det där varandet. Så jag behöver inte så mycket ritualer eller någonting för att liksom känna närvaro och sådär. Sen är det mycket träning i det där också, att man har, vi kallar det inom spiritualismen, kallar vi det för calling card. Man har en fysisk förnimmelse när man känner närvaro av andevärlden. Och det kan jag ju känna, och nu vet jag ju vad det är, så nu är det ju en helt annan sak liksom när man har mer kunskap om.
Ja, det där vill jag bara sticka in. Jag vet att de här poddavsnittet alltid slutar med att vi pratar om oss själva, men nu måste jag bara få säga det. Sista tiden, jag vet inte om det är veckor eller månader, så har jag börjat också känna det pirrar på ett speciellt sätt på min ena axel. Och min absolut första koppling är att det är någon där. Alltså ungefär så, ingen som knackar, utan det är någon som klämmer mig lite. Jag tänkte, jag vågar inte berätta det här för någon, för nu har jag blivit inspirerad. Men nu när du sa att du känner, så tänkte jag, nu vågar jag berätta det här.
Ja, det är väldigt vanligt att man känner någon slags pirr eller liksom elektriskt, magnetiskt eller någonting, man känner
hår. Jag får hårbotten, det bara kliar, man vill bara...
Det pirrar liksom sådär. Det är ju inte liksom så att någon tar på en, utan det är mer energi som man blir uppmärksam på.
Men känner, Pelle och jag, vi pratar ju mycket om det här när vi har varit på kurser eller så fort vi har gjort så här mediala saker, då är det alltid så vi vill aldrig gå ur den här energin, vi vill bara ha det här för evigt. Och sen går vi till våra vanliga jobb. Men hur känner du när du sen ska sätta det med statistik och programmering? Känns det som att det här är lika roligt som det mediala?
Ja, men jag tycker jag alltid var så där att jag vill ha variation och behöver många olika saker. Jag jobbar ju som coach också och healing. Det är ju healing framförallt inom det mediala som jag har fokuserat på, för det har legat mig varmast om hjärtat. Men så har jag alltid haft olika liksom intressen och sådär. Jag har svårt för att bara göra en grej. Och jag har ju liksom, det är också lite grann det där med att vem är man? Och då presenterar man sig, jag heter det och det här är mitt yrke, och sen tar det liksom slut. Det är det man är. Man är ju så mycket mer än så. Det finns ju en fantastisk coachingövning som är, vem är du egentligen? Så man fortsätter att ställa den här frågan. Och tills de här titlarna tar slut. Och så vart har du, och så kokar ner, vem är du egentligen? Då har du ju kommit på att det är så mycket mer än det här. I början så, ja men jag kommer inte på något mer. Det är för att man identifierar sig med den här materialistiska livssynen. Så att säga.
Och vart skulle du hamna någonstans på sista raden?
Jag kommer ihåg att jag sa att jag är ljus.
Att du är ljus?
Ja, det var självaste kärnan det.
De har vänt in och ut på sig själv. Vad hade Pelle svarat, du tror?
Jag kanske hade hamnat där också till slut faktiskt. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan i min ungdom när jag skulle gå till Arbetsförmedlingen, så kommer jag ihåg att jag fick träffa någon sån här platsförmedlare som sa, vad är du för någonting? Och jag förstod först frågan, vad menar du? Är det inte typ uppenbart? Ja, men jag menar, vad är du?
Vattenman sa du då, eller vad?
Jag bara, jag jobbar på krogen och så. Okej, så det är det du är. Alltså, man var helt inne i det här, att liksom yrket var, det är du.
Ja, exakt, det är identiteten.
Det är helt sjukt.
Vad fick du för förslag utav henne då?
Det kommer inte jag ihåg. Det kommer inte jag ihåg. Jag tror jag fixade ett jobb på egen hand kort därefter.
Jag gjorde ju så här test, Arbetsförmedlingen tror jag, att vilket yrke skulle passa dig. Och jag var väl kanske 18 och ett halvt och jag tänkte det här är bra för nu kommer jag veta vad jag ska bli när jag blir stor. För det här är ju wow. Idrottsplatsvaktmästare.
Det var ju väldigt specifikt också.
Långt ord också. Väldigt. Och begravningsentreprenör. Mm. Och de här svaren baseras ju på de svaren du ger om din egen personlighet.
Men inte vilken vaktmästare som helst. Utan
nej, idrottsplats. Och jag var ju inte någon atlet då heller. Så att det alltid gått med de här extra kilorna. Och liksom, men sen att det var begravning. Men där, det tändes ju faktiskt ett ljus där jag tänkte fan, det är begravning jag ska jobba med. Så hur mår du, Pelle?
Ja, det kan väl sätta sig i jobb här snarare än du tror.
Ja, nej, så men det kanske är det.
Men jag tänkte bara knyta an till det här, för vi pratar om det att leva liksom i sin medialitet och så, eller att ha den liksom närvarande och så. Och jag tänker, är inte det ultimata när man håller kurser? För då vässar man sig ju också själv, tänker jag.
Så är det absolut.
Hela tiden.
Så är det absolut. Man har ju... alltså hålla kurser är ju en väldigt... Måste ju vara mentalt närvarande precis hela tiden. Och det är, även om eleverna gör övningar så betraktar jag ju det. Och ser hur det ser ut och är ju med hela tiden. Så att då övar man ju också på det. Och jag kör ju mer och mer på hjälp från mina guider och intuition. Vad ska vi göra för övning här next? Jag har inget specifikt schema. Och klockan 11:15 då kör vi den. Nej, utan jag känner det efter. Mer. Och det kan man ju göra när man har gjort det tillräckligt länge. I början så behöver man ju absolut ha någon slags schema.
Ja, man följer det liksom.
Jätterörigt annars liksom. Men man har satt ett ungefärligt schema och man vet att man har mycket mer stoff än vad tiden har utrymme för, så kan man ju bara välja liksom då.
Mm.
Så att har man gått en kurs här 2020, då kan man lika väl komma igen då 2023, för det, då får du något helt annat.
Det är jättefantastiskt, för på min transhealing kurs då, där är det nästan alltid folk som kommer tillbaka och går om den. Mm-hmm. Det har varit det varenda gång. Ibland kan det vara till 3-4 stycken som går om den för att de tycker det är bra och tycker det är härligt. Och sen så säger de liksom, oj vad du har utvecklat, det har blivit bättre. Ja, nej, men det är ju bara för att det är inte samma varje gång.
Nej.
För de får ju andra övningar och jag blir ju utvecklad mig själv också.
Exakt.
Och så är det ju liksom, vi kör ju alltid på Mitera Development att det är ju aldrig stagnation alltså.
Mm.
Och det är inte ett alternativ för en spiritualist. Man måste hela tiden utveckla sig. Och vi måste bli bättre som lärare. Vi måste ha bättre kurser hela tiden. Det är väldigt farligt att bara köra samma spår hela tiden och bara, ja, det är ungefär som att vara då mattelärare kanske eller någonting.
Mm, jag fattar.
Och då är det liksom samma kursplan och det samma lektioner varje år. Ingen skillnad liksom.
Så, hur snabbt hade inte du tröttnat?
Nej, det går inte.
Du hade väl lagt av efter två kurser.
Men det är därför vi åker ju ofta över till England, till Arthur Findlay College där också. Världsledande högskolan för spiritualism och medialitet så att säga, och utvecklar oss hela tiden så att säga, för att få mer. Så att man är ju aldrig fullärd och man måste hela tiden utvecklas. Och det är ju stimulerande som tusan att lära sig mer också.
Ja.
Inte även fast man kanske är etablerad och har det rullar på, så räcker inte det. Man kan inte bara lägga sig på blott sidan.
Nej, det är nog farligt där för det.
Ja, för då går andra om en också och så där, så att man
med. Exakt, för du Pelle, du har ju gått kurs här.
Nej, det har jag inte. Nästan. Jag har varit här på en stor seans.
Stor seans var det, ja.
Och nu... Men Robert, som du kanske känner till, har
våran
gått tekniker. Kurs här.
Ja, ja. Han ska gå en kurs nu i helgen.
Just.
Och då var det just det här med transmediumskap. Med...
Nej.
Nej, det var inte
det
riktigt.
Det är kurs i shamansk healing.
Du ser, du var det... alltså det är så likt. Börjar nästan på samma bokstav. Shamansk healing.
Ja, och det är Maria Therese som håller
och det...
den.
Titta, där hade jag också 50% chans att ha rätt.
Ja, så blir det ibland. Men det går bra ändå. Ja,
ja, men jag är inte matematiker heller.
Men Robert, han gick min kurs i transhealing nu i våras.
Ja, det...
ja just det.
Du ser, så. Nu börjar bitarna falla. Någon har varit här på kurs
Exakt.
Och transhealing var ämnet.
Ja.
Mm. Så, kom, Så säg inte eller, att jag inte ja, lyssnar. Ja, när okay. Robert kommer att berätta vad han har gjort.
Nej. Men det här med shamansk healing låter ju väldigt spännande.
Ja, det är det. Det är ju det som är så häftigt med healing. Det finns så himla många olika varianter. Och man kan göra det på många olika sätt. Jag menar, jag har ju testat en mängd. Och det, du vet, det finns ju kristaller och det finns magnified healing, det finns reiki, det finns diksha, det finns alla möjliga varianter. Men jag tyckte personligen att jag hade lite emot de här healing-varianterna som har för mycket ritualer eller runt om sig. För jag tappar liksom flödet då. Så hittade jag då den här andliga healingen, vilken innebär att man egentligen inte är en healer utan man är ju ett medium med intentionen healing. Så man tar kontakt med sitt healing-team och andevärlden och låter dem använda mediets kropp för att förmedla healing-energi. Va? Så att det är andlig healing på det sättet. Det har, vi har inte några hjälpmedel eller så. Liksom, så eller, utan och andlig healing, då är vi ju vakna och känner efter i aurafältet och gör balanseringar och sådär. Men i transhealingen då intar mediet en mer passiv position. Som man går och förändrar sitt medvetande tillstånd. Man släcker lite grann sitt aktiva sinne. Vilket kallas för trans. Vilket som absolut inte är något konstigt eller farligt. Utan ett helt naturligt tillstånd som vi alla människor är i varje dag. Man kan likna lite grann om precis innan man somnar. Så blir man i ett vala liknande. Det är precis där vi är ungefär när vi jobbar. Så det är ju absolut inget liksom mystiskt eller dramatiskt med trans överhuvudtaget. Det är bara att vi lugnar vårt sinne. För att jag skulle vilja säga så här att andevärlden jobbar genom vårt undermedvetna och inte vårt medvetna sinne. Och om vi då har vårt aktiva sinne väldigt brusande och full fart på tankarna, då får de väldigt mycket svårare att få kontakt med oss. Så utav det, när vi stillar vårt sinne, då blir det lättare för dem att komma i kontakt. Och det blir också samma sak med healing. När vi stillar vårt aktiva sinne så får, kan de komma åt och få en större väg in till vårt undermedvetna och därigenom kan då utföra det de är bäst på. Det är att förmedla healing-energi. Va?
För just när man pratar just trans healing och transmediumskap så jag är absolut inte påläst inom de olika healingformerna eller. Men jag tänker att om jag hade varit en vanlig knegare med ett väldigt logiskt arbete och så. Det här är väl det som jag skulle tycka var flummigt.
Absolut, absolut. Ja. Och det är ju samma sak. Och jag vet att det är många som hoppar på mediumutbildningen och tycker att ja, det här är ju bra. Sen med trans, det tror jag inte alls på. Det finns väl ingen nytta med det där. Och det, man har en helt konstig uppfattning av vad det är för någonting. Sen så ingår det lite trans i mediumutbildningen också, steg 4 av 5. Då får de testa på det här, vad som vill eller inte. Sen blir de ofta frälsta för att de vill inte komma tillbaka. För det är ett otroligt härligt stadium att vara i som människa, att vara i det här transstadiet. Och sen ser då att andevärlden får större utrymme att uttrycka sig. Om det då mediet har intentionen att förmedla healing till just en patient, då är det det som händer. Men intentionen och fokus är väldigt viktigt, så att man inte bara går i trans och får vi se vad som händer. Eller så har vi fokus på att jag har intentionen att låta mina guider berätta om visdom genom mig. Visdom som inte jag själv har. Och då märker man det. Det är ju en annan variant av transmediumskap. Och då märker man ju det om det är ett medium som går i trans och som verkligen har tränat på det här. Att det här ju är verkligen information som inte mediet har till vardags. Det är helt andra ord och det är väldigt vackert alltså. Förmedla filosofi och visdom. Sen kan vi även använda transen till att förmedla budskap från nära och kära. Som precis i en privatsittning. Man kan göra det i trans också. Och då blir det ju ännu mer rent, för då är inte mediets sinne med och tolkar och styr så mycket. Det är alltid där någonstans, men det blir lite renare tycker jag.
Mm.
Och jag kommer ihåg att ställa upp när Maria Therese har sin kurs här och de tränar på det. Och vi har ju en transkurs också. Och då blir det liksom mediet blandar sig mycket mer med andekontakten. Så att det blir jag tycker jag, inte jag får till mig att jag ser en skog, utan jag tycker om att vara i skogen. Ja, jättefint. Kan du berätta mer? Jag är lite ensamvarg. Så odlar jag lite potatis. Okej, det måste vara farfar, tänkte jag. Inte liksom, förstår ni?
Ja, det är skillnaden.
Mm. Ja, absolut. Mm. Det är väldigt
så. Ja, visst, jag tycker det kan verka flummet, men vad beror det på? Jo, det är ju okunskap. Och okunskap skapar rädsla.
Såklart. Men de medier som även, när till och med ansiktet ändrar form, alltså att näsan blir bredare eller längre, fingrarna blir längre. Vad heter det nu?
Det finns ju två varianter. Dels finns det något som heter överskuggning, och det kan man se liksom när man går i trans, så kan man se med skuggor runt huvudet. Det är liksom energibaserade saker. Det är inte fysiskt skillnad, men man kan se om man kisar lite grann och gör rätt ljus, så ser man liksom att om det här ser ut som någon jag känner igen, eller det här ser ut som någon kines, eller förstår ni? Som det kan vara guider som kommer igenom. Sen så finns det också, om vi går över till fysiskt mediumskap, som är väldigt, väldigt ovanligt. Det är då att det blir som en mask framför mediet som man kan liksom ta på. Alltså det blir ektoplasma som skapar sig från mediets kropp, då, så att säga, som manifesteras. Men det är superovanligt.
Ja, det var väldigt...
Det heter transfiguration.
Exakt, men för Netflix har ju en serie om det här. Surviving Death.
Ja, precis.
Så finns det ett avsnitt just om det här med just hur man binder fast mediumet. För att jag har varit på en sån seans när man binder fast någon i stolen. Jag behöver göra det en gång till.
Ja, visst.
För jag fattade inte efter första.
Nej, absolut. Men det är ju inte så vanligt. Det är inte... Man har inte flera chanser i veckan precis.
Nej, exakt.
Okay.
För det är så många. Jag hade ju fler frågor när jag gick därifrån än jag ens var på någonting. Så det är därför jag tänkte, Pelle, du måste följa med mig nästa gång.
Ja, jag har lätt. Jag är på. Mm. Men jag tänkte på det här med trans. Man brukar väl också prata om lite, att det finns lite olika nivåer av trans.
Absolut. Det finns ju allt från lätt trans till mellan och sen riktigt djup trans. De som medium som går i väldigt djup trans, det finns en skala på det här. Det är grekiska bokstäver som alfa, beta, gamma och sådär. Vilket stadium, och det handlar om hjärnvågorna, vilken frekvens de går i. Och det vanliga aktiva sinnet är liksom en ganska bred frekvens. Så finns det en över också som är en hyperaktiv, som man är superstressad liksom. Så, och sen så går det neråt när man mediterar, och så går man i trans och så går man i djup trans. Och de som använder sig av den här djupa transen, de kommer inte ihåg ett skvatt om vad som har sagts eller hänt. Det är liksom helt borta då. Men om man är mellandjup eller lättare trans, då är medvetandet inte liksom släckt på något sätt. Utan man kommer ihåg fragment och känslor och sådär.
Otroligt intressant att utforska. Jättespännande.
Men du har också privatsittningar eller?
Jag har inte mycket privatsittningar. Jag har mest satsat på healing. Så att jag har ju kunder i andlig healing och transhealing. Och sen har jag med coaching också. Då. Men vi använder samma rum. Vi har ju ett fantastiskt privatsittningsrum där nere på Agersta som är uppvärmt, så jag vet också att lokalen är superviktig. Om du ska ha liksom en medial demonstration eller jobba med healing i en lokal där det brukar vara politiska debatter, då blir det väldigt segt. Men om du bara använder det till såna här syften då, då är det lokalen uppvärmd. Så fort man kommer in där så känner man wow. Så därför håller vi oss tillsammans. Och även om jag gör det här på distans så går jag dit.
Pelle, du som älskar politiska debatter.
Ja, men det har allt har sin plats. Men fast inte på samma ställe. Men det är precis det här jag menar med när vi pratar om lokal och så.
Ja.
För jag har ju tänkt så här, kanske kan ta folk hemma så om det krisar så att man i alla fall kan. Men det är någonting som tar emot. Och jag tänker det är lite det här att det finns ett flöde på något sätt i själva lokalen där man är. Jag vet inte, jag tycker det bygger upp en energi på något sätt.
Det stämmer absolut. Energin sitter ju kvar. Och det här finns ju också inom mediumskap. Liksom att det finns platsminnen och det finns energi som byggs upp. Så det är liksom, man får ju en rivstart när det är uppvärmt. Mm. Annars måste man liksom värma upp det själv först.
Ja, exakt. Mm.
Och om man då är sensitiv, som alla medium är på något sätt, så blir man känslig för dåliga vibbar, måste jag säga. Och då blir det mentalt svårt. Mm. Så det är ju en mental, man ska ju kunna ha en privatsittning eller healing överallt, men det blir varför inte underlätta för sig.
Ja, absolut.
Ja, ordet tillit kommer ju till mig igen. Jag tänker tilliten till att de budskapen man får faktiskt är sanna och inte baserade på den omgivningen heller där man sitter. För att ibland är man hör ju ibland när man sitter med tränande medium som ska kanske berätta att ja, den här personen som kommer till mig, han gillade skog. Fast man anar att det är för att när du tittar ut så ser du skogen. Så att, som du var inne på det här med att det är det undermedvetna också, ja, som de jobbar med. Och då tänker jag också att i vanliga sittningar så tror jag att vårt eget undermedvetna, baserat på vad vi har sett i rummet eller runt omkring, kan faktiskt påverka det man säger. Och det är därför att har man ett sånt där rum som du nämner, där man vet att det på något sätt är lite neutralt och inte besulat av politiska debatter, så tror jag att man får ännu större tillit till att våga säga det man får till sig.
Mm. Ja, absolut.
Hållbar.
Det lät jätteklokt.
Sen kan det också vara värt att prova på distans, för att då har du ju inte klienten närvarande. Och då eliminerar man ju allting, att man läser kroppsspråk eller reaktioner och sådär. Utan det kan vara helt tyst liksom, att man bara säger det man får till sig. Och jag vet att i helgen så gjorde vi en övning med ögonbindel, så att mediet fick ha ögonbindel. Och klienten då får inte säga någonting, utan ha en coach som sköter kommunikationen mellan dem. Och det är fantastiskt häftigt. Bara får säga nicka eller sådär, kanske eller sådär. Och många av dem tyckte att det här var ju lättare. För det blir ju bara rent liksom. Jag blir inte distraherad liksom.
Nej, men det fick jag testa på en kurs jag gick. Vi provade på just det här med distanshealing, att man inte var på samma,
just det,
i samma rum.
Just det.
Och det var ju otroligt kraftfullt. Det var nästan ännu mer kraftfullt, vilket förvånar oss alla, tror jag, som har på kursen.
Och jag menar, man kan säga hur mycket som helst. Vi har ju det ingår ju i healingutbildningen här också, och då är ju nästan alla, ja, men det kan väl inte funka. Nej, men då måste vi prova. Och så kan man säga att jo, men det funkar visst. Men det räcker inte att säga till någon att det funkar. Man måste uppleva det och få bevis på bevis på bevis. Då börjar man veta att det funkar. Mm. Istället för att ja, det är någon som har sagt det. Ja, det kanske är det. Det är jättestor skillnad. Man får testa på det där. Sen när man återknyter lite till kvantfysiken, som jag håller på att lära mig mycket mer om nu. Så är det ju det också, att partiklar är inte beroende av avstånd. Eller alltså av närhet. Fysisk närhet, utan de kan vara hur långt ifrån varandra som helst och ändå påverka varandra. Så att det är just därför lite grann som vi säger att det finns ju liksom också vetenskapligt stöd för att distanshealing fungerar, för att såna här saker har inte med liksom avstånd att göra.
Men till mig och de lyssnare som inte har provat på healing på distans, vad kan man förvänta sig att får känna för effekt då?
Ja, det beror ju helt på varför, ofta så finns det ju en anledning varför man vill gå en, eller ha en healingbehandling. Det kan ju vara fysiskt, det kan vara mentalt, eller det kan vara känslomässigt. Grejen är, för att healingmedlen kan aldrig liksom garantera en bot eller diagnostisera eller någonting, utan bara lita på att healingteamet gör det som är bäst för den här patienten just nu. Och vad vi vill ha hjälp med behöver inte vara samma sak som det vi behöver ha hjälp med.
Ja, just det.
Så man kan komma, jag har lite ont i knä, kan du fixa det? Nej, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att det är det som är, men healingteamet har ju sin priolista. Vi måste lösa upp den här mentala blockeringen. Det är mycket viktigare än ditt knä just nu. Och löser vi upp den så kanske knät blir bättre, för att allt hänger ihop andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt.
Har alla människor en vad kallar det, healing team?
Ja, om man har intentionen att arbeta med det så har man det, absolut. Men så är det lite grann med guider och hjälpare, att ofta har man en stor skara. Man har kanske en huvudguide, och sen så har man olika hjälpare för olika situationer. Och om man inte alls jobbar med healing, om man då är, som du sa, en vanlig knegare som inte vet vad healing är överhuvudtaget, då är inte de närvarande på det sättet, för de hjälper ju till när det behövs.
Mm. Jag ställer sådana här frågor. Och det är inte för att jag liksom ifrågasätter. Det är bara för att jag försöker lära mig mer. För då är ju min nästa fråga då att om vi alla har någon typ av healing guide eller någon healing team, varför kan inte de liksom underhålla mig? Och,
liksom? Jo, men du måste ju vara öppen också själv. För att visst går det att göra healing på sig själv. Det gör ju det. Men du måste ju vara öppen och du måste ta kontakt med dem. Du får hjälp hela tiden från dina guider så att säga. Och det är jättemånga som blir räddade i olika situationer fast de inte förstår hur det gick till.
Mm.
Så att de är ju osynliga och många tänker ju inte på det överhuvudtaget. Men om man börjar bli medveten om dem och börja liksom känna igen deras signaler och börja liksom, vad ska jag säga, lyssna lite mer. Då blir det mer närvarande.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte på att återgå lite till frågan om shamansk healing. Vad är det för kännetecknar den?
Ja, det är ju att man använder, det är egentligen vibrationsterapi också. Så man använder en trumma, en speciell trumma. Så man trummar över klienten och sådär. Och sen så, de använder mer shamanska metoder. Det som Maria Therese lär ut, det kommer från Dakota-indianerna i Nordamerika där. Så att det finns ju jättemånga shamaner över hela världen och det betyder ju egentligen den som vet, och det är en slags medicinman så att säga. Sen är det ju så också att en shaman skulle aldrig säga att det är en shaman, för det vet man bara. Man blir liksom utsedd i stammen. Man kan utbilda sig, och vi, jag menar, man kan ge kurser i shamansk healing och man kan ge shamansk healing behandlingar. Men det betyder inte att man är shaman, förstår ni skillnaden?
Mm. Ja,
men det här är ju en teknik så att säga, men det är mest vibrationsterapi, att man trummar över kroppen så där. Sen är det också rökelser och skallror och så där, men det är väldigt mycket personlig utveckling i det här också. Man tittar på sig själv och blir det bra väder så är man ute mycket också. Och göra det i skogen är absolut, för det är så väldigt naturnära metoder här som har koppling till naturen. Så att den är jättehäftig, den utbildningen.
Mm, fantastiskt.
Men det här med trumma är någonting som många reagerar på ett eller ett annat sätt. Min väninna var ju alldeles jätteförtjust. Det var från att jag tror inte på någonting andligt medialt till att hon fick vara med på någon sån här trumresa.
Ja,
och hon var helt såld och det skulle direkt åkas iväg och köpas trummor och allt. Så här trumset. Men senast när jag själv fick vara med, då somnade jag. Mm. Alltså fast det är någon som står och bankar, du vet, så här 5 centimeter från örat. Jag sov så gott.
Ja,
alltså.
Ja, men det är ju de här vibrationerna jag tycker när man får sån här trumhealing. Man känner ju liksom de här vibrationerna som går genom kroppen på något sätt.
Vi består ju väldigt mycket vatten. Och den här trumvibrationen, luften, börjar vibrera. Den ger ju en klang i då blodsystemet och alltihopa. Så att man känner ju av den här vibrationen så att säga. Och mycket är ju liksom en naturlig rytm. Det kan till och med vara att det känns som mammas hjärta när vi låg i magen. Det där dun, dun, dun. Som man.
Har du sett de här, är det någonstans på Facebook jag sett det här, när man lägger sand eller någonting på en platta och så börjar man trumma, vilka vackra figurer det
blir. Ja, just det. Ja, det
så brukar jag tänka så att om den där vibrationen gör de här fina mönstren, då måste jag vara så där fin också i kroppen.
Ja, just det.
Du tänkte inte så, det ser jag.
Nej, vi har ju lite olika tankebanor kanske, men det är en fin tanke.
Att mina blodpluppar lägger sig sådär i fina mönster och bara flyter enklare genom blodåren. Jag kommer aldrig få en propp.
Låter fint. Jättefint. Får du tänka vidare på till nästa gång. Vad heter det? Ja.
Ja,
men det är lite roligt, för jag har ju faktiskt köpt en sån här trumma och jag har ju köpt skallror. Och det är ju bara för att jag tycker att de är... Jag dras till det på något sätt. Men jag har inte gått någon sån här shamansk healing eller någonting så tidigare.
Exakt.
Kanske värt att prova. Ja. Jag tänker att det finns kanske ett syfte med det.
Absolut. Jo, men man känner ju att man är dragen till någonting. Och det ska man ju inte liksom underskatta. Utan man ska ju, om man känner sig dragen till någonting, så testa det då.
Mm.
Ja, det där var ju klokt som du sa, att bara för att man ger shamansk healing betyder inte att man blir shaman.
Nej. Liksom.
Nej.
Nej. Men det är en fantastiskt härlig healingmetod tycker jag.
Mm.
Mm. Vilka andra metoder jobbar du med?
Ja, det är transhealing och andehealing då. Och det har inte med, det är ju inga redskap överhuvudtaget.
Nej.
Nej.
Ingen materiallirare här inte?
Nej.
Nej, men det var lite skönt att skala bort så mycket som det går.
Ja, jag tycker det är, mig passar det utmärkt, för att jag tycker att det blir starkare ju mindre plats jag tar. Och jag har haft många healingbehandlingar där på distans till exempel, så ringer jag och liksom får lite feedback efteråt, så vilken resa, vad gjorde du? Ja, jag gjorde faktiskt ingenting. Det var det som var grejen. Det var healing team som fick utnyttja mig mer än om jag hade varit aktiv. Men det är ganska häftigt. Vad gjorde du? Alla tror liksom att du gjorde någon jäkla trolleri där. Eller vad gjorde du? Det hände jättemycket. Jag gjorde faktiskt ingenting. Häftigt va?
Ja, det är häftigt. Mm. Men det är också en intressant fråga egentligen. Vad behövs människan till, höll jag på att säga. Alltså man tänker att healingguiderna borde kunna ge healing direkt. Så är det. Men det är som att man är något slags batteri.
Ja, precis. Det blir som en slags treenighet, som en triangeldrama. Så det är andevärlden, och sen är det mediet, och sen är det klienten. Och de här måste lira ihop alla tre. Så finns det ett brott någonstans där, så... om mediet inte är uppkopplat, ja, då kommer det ju inte någonting. Om mediet inte är intonat på klienten, då kommer det inte att gå fram. Och om klienten säger stopp, då blir det ingenting heller. Och om klienten är rädd för andevärlden, då blir det ingen koppling där heller. Så att alla måste samspela. Så det är därför det är som ett healing medium behövs. Jag brukar likna det ungefär vid, du ska ladda din telefon. Då är telefonen klienten eller mottagaren då. Sen har du en sladd emellan där. Och det är liksom min intoning på klienten. Jag är då adaptern. Och det enda jag behöver göra är att sätta in mig i elnätet. Och elnätet är ju då andevärlden så att säga. För mobilen får inte kontakt med elnätet utan en sladd och en adapter. Förstår ni?
Mm.
Sen så behöver inte jag fundera hur många transformatorer och ställverk det finns till källan, som till exempel ett kärnkraftsverk då. För det sköter sig. Jag behöver ta kontakt med elnätet, jag behöver ta kontakt med mitt healing-team. För healing-energin kommer från den gudomliga källan som jag ser det. Men jag behöver inte tänka på det.
Mm.
Man tar kontakt med sitt närmaste lager och sen så sköter resten sig. Och då, jag menar, om du skulle koppla in mobilen direkt till kärnkraftverket, då smäller det. Det går liksom inte. Det behöver transformeras ner så att det blir rätt för den här individen. Mm. Och alla mobiler klarar inte av samma adapter.
Jag skjuter med en säkring dessutom. Då har man en klient som säger, vad var det jag sa? Det funkar inte. Ja, så ja.
Det var en väldigt bra liknelse faktiskt.
Men är inte det som med allt annat här i världen, att så länge det funkar så skiter man inte egentligen?
Ja, lite grann. Så sen är man ju liksom nyfiken av naturen. Mm. Och jag tycker att det blir lättare att ha tillit till att det funkar om man lär sig lite mer. Om man får lite mer info om hur funkar det här egentligen. Men sen i stunden när man utövar healing eller transhealing, då ska man ju ge kundens eller patientens stund. Och då ska man inte vara nyfiken eller lägga sig i, men det kan man göra på övningar.
Mm.
För det har jag mycket i min transhealing-kurs, där eleverna får vara nyfikna och fråga healing-teamet, kan ni visa vad ni gör? Och då brukar de absolut ställa upp, för då är det ju en övning, vi experimenterar, vi arbetar inte. Och då ställer de ju upp och visar. Och då blir de lugnare, och sen efter några såna här övningar när de får vara jättenyfikna, då klarar de av att vara passiva på ett annat sätt. Förstår ni?
Mm, för då har man,
liksom fått lite info om det här. Och då litar på det. För i början blir det ganska abstrakt. När man inte riktigt vet hur det funkar. Att bara, ja, men då går jag i trans och så gjorde jag ingenting. Och så det kan väl inte ha hänt någonting. Det blir väldigt abstrakt och det blir svårt att liksom lita på att det funkar. Men om man får göra lite sådana här övningar, då stillar man nyfikenheten.
Mm, det var jättebra. Ja, det är så häftigt. Jag tycker det är så roligt med det här, att det finns så mycket att utforska och så mycket liksom. Det är som du säger också, man blir ju säkert aldrig färdig. Det är bara att fortsätta.
Tänkte alla elever som kommer hit, alla kursdeltagare, så när det är lite fria lekar så bombas man med frågor där man kanske inte själv har svaret. Då får man ju liksom lite nya uppdrag själv. Alltså du måste ändå ge lite egna idéer att just det där har inte jag tänkt på. Det där måste jag grotta lite mer i.
Ja, det måste vara roligt.
Mm, absolut.
Ja, jättespännande.
Hur tänker du med din egna healingresa här, Pelle?
Min egen healingresa. Ja, nej, men jag tänker att jag skulle vilja faktiskt vilja utforska det här med just schamansk healing. Jag har ju tänkt på det länge. Så att jag är ju en person som har väldigt svårt att komma till skott. Men jag tänker att allt har sin tid. Och jag tror att det är på gång faktiskt.
Mm. Hur känner du det, att det är på gång?
Om jag brukar göra det, när det är läge för någonting, då känner jag så här, nu är det dags.
Nu är det dags. Ja. Mm. Så att du tänker inte så att nu är vi väldigt, väldigt nära, alltså kursgården rent fysiskt, så att det finns säkert någon papperslapp du kan skriva
inte så på. Utan nej, men att liksom allt har sin tid och det är som en stig man går på något sätt. Så kan jag uppleva det med den mediala utvecklingen och allting. Det här är en stig man följer, och när man börjar blanda in för många grejer, som jag kände att jag gjorde ett tag, då blir det nästan så här overload. Alltså då kan man inte ta till sig någonting till slut. Jag måste liksom, det här nu och sen står vi det och så. Mm.
För du har gjort din vändning. Jag menar, du ville bara ha andekontakt och sen så halkar du också in på
gud, healing. Jag kommer ihåg när jag gick och provade på kursen, jag har pratat om många gånger, så fick man testa olika grejer och så var det just det här, man skulle få testa andlig healing. Så. Oh, nej, jag tror inte det.
jag fikar så länge.
Ja, exakt. Det var lite. Men sen så fick man sin upplevelse som hette, ja, det var ett duga. Så att, och efter det så blev det väldigt, ja, jag tyckte det var väldigt intressant och väldigt fascinerande. Och när man får känna de här energierna och det här, det är fantastiskt. Fantastiskt. Så att,
Jag tycker det är roligt när man pratar mycket om det här med guider.
Mm.
Hur människor visualiserar. Vissa säger sig se dem alltså rent fysiskt, och andra förnimmer dem, alltså bara känsla att de är i närheten. Men hur känner du?
Både och. Alltså när jag känner i närvaron, jag ser inte, om jag är vaket tillstånd så ser jag inte några guider överhuvudtaget, men jag kan känna närvaron. Men i meditationer så kan, då ser jag liksom figurer. En del kan vara bara som en färg eller som en känsla, och en del kan ju ha någon slags projicera en slags bild. Så det är ju upp till dem, att de, för de har ju inget utseende egentligen. Men ofta är det ju så att då människan behöver en slags bild för att känna igen dem och för att känna sig trygga. Och då kan de ge oss en bild som vi tycker om. Som till exempel en del, jag har Jesus, jag tror inte det är Jesus, men guiden projicerar en bild. Känner du dig trygg med Jesus? Jättetrygg, bra.
Mm. Jag tänkte, inte det så här, indian, är inte det supervanligt?
Det är supervanligt, ja.
Alla ska ha en indian. Mm. Jag har frågat någon gång vid någon sittning så här, vad har jag för guide, vad heter han? Vi har ju så väldigt många, så jag fick ett samlingsnamn istället. De heter Gösta. De gjorde det väldigt enkelt för mig. Alla heter Gösta. Mm. Och jag känner nog likadant, att om jag behöver hjälp med någonting, jag skiter i vem som kommer. Alltså jag ropar på Gösta. Mm. Och sen får ju Gösta då bestämma vilken nisse det är som ska hjälpa mig. Alltså att han får vara lite teamledare och skicka. Det är som bemanningsföretag.
Ja, just det. Ja, precis.
Så han får ju skicka rätt kille.
Ja, men då, där kommer ju liksom vårt ego in och allt det här man ska liksom, man vill ha, och det ska vara så himla häftigt och så. Men det, det är häftigt nog i sig självt.
Men en vacker dag kanske vår hjärna är så utvecklad så att den inte behöver ha en mänsklig form för att man ska förstå.
Nej, precis.
För hjärnan vill väl hela tiden jobba med saker den känner igen.
Ja, så är det ju. Det är ju minnen också, att man känner sig trygg. Liksom, så. Men jag vet, det finns ju ett känd pionjär i England som heter Maurice Barbanel. Och han hade ju, han kanaliserade, i trans kanaliserade sin guide som kallar för Silver Birch. Det finns många böcker om det där, på hans kanaliseringar. Men det var ju också, de försökte och försökte, vad heter du, var kommer du ifrån och sådär, men jag heter ingenting och vill inte avslöja någonting, men ni kan väl kalla mig för vad ni vill. Silverbird, det blir bra. Förstår ni?
Mm.
Så att de kan, ja men kalla mig för Gösta då.
Mm.
De bryr sig inte.
Nej. Nu kommer jag på en annan sak. Ni skulle få besök här på kursgården av den där tjejen i England.
Just det, Penny Hayward
Penny.
Kommer.
Ja.
Kommer i sommar här. Det var en fantastisk kurs vi gick i England i vintras som handlar om medvetandet. Medvetandeforskning och sådär. Det var en jättefan. Hon är ju lärare där som medium. Och hon hade ju sina föreläsningar om ett mediums syn på hur medvetandet fungerar. Sen så fanns det ju en forskare som jobbar på Monroe-institutet. De håller på med mycket forskningar på hjärnvågor och paranormala fenomen och såna här saker. Och så var det även en fysiker från Holland som berättade om kvantfysik då, som var otroligt intressant. Och de hade väldigt lika syn på det här, hur medvetandet fungerar egentligen. Så det tyckte vi att det här skulle verkligen tillföra någonting. För det här är väldigt, det är inte så vanligt i Sverige. Visst, det finns medvetande forskning och sånt där, många som är intresserade av kvantfysik och coaching och såna här saker. Men mer ett fokus på medium. Mm. Det finns ju kurser i utveckla din mediala förmåga, bättre bevisföring, men det här liksom, hur fungerar medvetandet egentligen? För det är ju centralt i just kommunikation med andra världen. Så det var väldigt intressant. Hon kommer hit i sommar. Och hon kommer även att hålla en föreläsning via Zoom på Mediumförbundets vägnar i höst.
Mm. Mm.
Det blir en kväll som hon kommer att hålla.
Och där vill vi uppmana folk att gå med i Mediumförbundet.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen.
Då får man ta del av de här fantastiska kvällarna. Mm. Sist nu i veckan hade vi ju Micke... vad heter han nu? Glömde jag efternamnet.
Ja, jag såg det, för både Pelle och jag, vi är med i Mediumförbundet också, så vi fick med, det var nu den 9:e,
ja,
så var det.
Som pratar just om kvantfysik.
Det, ja, exakt. Mm. Mm. Så att gå med allesammans. Vad skulle vi säga? Men Penny, var det 14 juli hon kommer? Eller minns jag? För jag för mig att jag inte kunde komma då. 14 juli datum, det var inte cancer. Mm. Det är min logik.
Mm.
Det är lite kvantfysik. På mitt sätt.
På ditt sätt.
Det är det.
Aha.
För det hade man ju velat vara med på, men hon kanske kommer tillbaka.
Hon kanske kommer tillbaka om det blir lyckat, absolut.
Mm.
Men jag har tyvärr inte datumet i huvudet, finns på mitera.se.
Mitera.se, ja exakt. Vi kanske kan dela i vår Facebookgrupp också,
ja,
när hon kommer,
klart.
För att vi vill att det ska vara lyckat så att hon kommer tillbaka ett datum när jag kan.
När du kan, ja, ja precis. Ja.
Mm. För hon kommer nog inte ändra bara för att det ska matcha mitt schema.
Tror du inte? Mm.
Nej, eller nej, det är klart, vi kan ju fråga.
Ja.
För det är ju ett intressant ämne för medium också, att få ännu mer förståelse för. Dels för folk som kanske är tveksamma eller skeptiska.
Ja.
Det är väl perfekt att få lyssna på.
Eller? Jo, men det är väl bra, och jag tror att det behövs, för det ger också en ökad kunskapsnivå till de medium som är verksamma.
Exakt, för det här, vi har ju satt den här kursen som det ska inte vara nybörjarnivå, utan det är medium som, att man vet vad mediumskap, man kan inte gå, vad är mediumskap från grunden, utan för ett medium, hur påverkar medvetandet ditt mediumskap?
Mm. Det var ju bra för tydligen att det här är för medium på alltså lite mer avancerad nivå då.
Ja, medel till avancerad.
Medel till avancerad.
Mm. Mm. Min spontana tanke var mer sånt. Jag brukar tänka på det. Camilla Elving är ju mycket för, pratar ju mycket om forskning på området och så, är väldigt instant. Och jag tror att det också stärker liksom yrket, alltså både yrkesstoltheten och även andra syn på yrket. Man faktiskt har lite kunskap om vad det är man gör och inte bara gör.
Det är absolut, och det är ju många som tror att det finns ju ingen forskning alls i det här området. Det finns inga bevis och sådär. Gör det visst, då har du inte letat. Så det är jätteviktigt att det kommer fram med forskning och så.
En sak som jag verkligen vill prata lite mer om, det är just så att när man... andra yrkesgrupper så pratar man så mycket om det här med konkurrens, att om en gud, behövs det en frisörska till eller? Men jag tänker som inom det här, du var inne på det här lite tidigare också, att den här länken måste ju fungera. Och då måste ju verkligen alla klienter ha möjligheten att hitta det medium som passar just dig.
Och det är ju så att alla medium passar inte alla klienter och så vidare. Det är ju, som jag sa, det är ett samspel. Och ibland så kan det vara så att man känner att det är trögt mellan två. Och sen ska jag rekommendera att gå till ett annat medium. Så att det är ju liksom... nej, det behövs inte bara några få, utan det finns så mycket behov. Så jag ser absolut ingen konkurrens. Det är därför vi utbildar så många.
Ja, exakt. Annars hade du satt en lapp på dörren och sagt det.
Nu får du vara slut liksom.
Ja, inga fler konkurrenter. Nej. Hur är det att vara gift med ett medium?
Det är jättebra.
Är det? Mm.
För att hon är ju som precis vem som helst när hon inte jobbar. Aha. Så det, hon är, liksom, man kan ju stänga av och på. Så att nu ska jag gå och jobba. Då sätter man på glödlampan och så. Och sen så när man går hem så släcker man den.
Ja.
Så att det har aldrig liksom... En del tror att men du är medial, du ser väl, jag läser mina tankar. Nej.
Det var jobbigt, alltså, det går runt hela dagen och får inget gjort.
Eller det är ingen som orkar det. Och det är jätteviktigt som medium att lära sig stänga och av och sätta på. För att det blir psykisk ohälsa om man går runt och är öppen hela tiden. Och känner in alla energier. Det är många som har... Jag är övertygad om att det är jättemånga som har råkat ut för psykiska problem som inte vet vad det beror på. Men det kan vara att de är för öppna och för sensitiva. De känner för mycket energier hela tiden. Kan inte vara i folksamlingar för det. De känner in allting. Det är jättetufft och inte alls hälsosamt.
Hur stänger du ner dig?
Det är bara intention.
Ja, det är nog viktigt.
Tack. Tack så himla mycket för den här stunden. Ja. Jättetack. Tacksamhet är jätteviktigt.
Jag fick en jätteskön stund i måndags. Mm-hmm. Jag var ju på yin-yoga. Och där var även Lena med. Lena gjorde den här chakrarensningen. Kom inte ihåg vilket avsnitt, men 80-någonting hade vi Lena med om Lena. Och hon var ju på samma yin-yoga. Hon har egentligen ingenting med den här historien att göra. Men jag bara kom på det. Ja. Men yin-yoga, det går ju ut på att man sitter väldigt länge i samma ställning.
Dricker yin då?
Ja, och det är inte alltså yin-yoga som många tror att det är så här yin-stol och så, utan det är yin eller yin. Man måste vara lite
kaffe och en delegatorboll ligger där en timme.
I yin-stolen. Nej, man sitter i väldigt udda positioner upp till 5 minuter.
Okay.
Så det är ingen actionsport. Och det gör ju att jag hamnade nog i lite i trans. Och det var så fruktansvärt skönt. För man, jag vet inte om jag sov. För jag sa till Lena, för hon låg bredvid, så här, om det är så att jag börjar snarka, så skicka en sån här ögon. Hon har ju så här påsar man kan lägga på ögonen, för att verkligen, man blundar ju. Så jag sa, skicka en sån där på mig om jag börjar snarka. Men jag hörde ju själv att jag inte sov, för jag snarkade inte. Men jag var ändå borta. Och jag hade faktiskt andra, jag hade kontakt med folk som har gått över till andra sidan. Det var nästan som att jag bara försvann in i en annan värld. För att sen efter några minuter, då byter man i ställning, då kommer man tillbaka lite till ett medvetande. Men så fort man bara skulle sitta still, så kommer jag tillbaka.
Drömmen.
Ja. När ska du följa med på yin-yoga?
Ja, men när som? Men det är väl förstås i Tyresö som allting annat. Det är ingen vanlig hederlig människa som kan ta sig dit.
Nej, det går inte.
Häftigt. Det finns ju jättemånga olika sätt att komma i trans. Jag menar, som jag vet att, jag menar, den schamanska healingen som en trumresa, det är ju som ett transtillstånd också när man gör en trumresa, och då använder man ju trumman som, för att komma i trans. Många andra ursprungsbefolkningar dansar sig själva i trans, och det finns jättemånga olika sätt, och det där är ju ett sätt.
Ja, det där, men det där, Pelle, du har ju en trumma, du får träna på mig.
Ja, absolut, det gör jag gärna.
För jag gillade känslan av att vara så där avslappnad, för att alla tankar försvinner så här vardagliga, är borta. Jätteavkopplande. Jag kan ligga, men du får inte ligga för nära och dunka, för att, eller så här, du måste hitta en bra takt så att det kommer som så här överraskningar som man rycker till som ett spädbarn. Liksom.
Ja, men jag kan experimentera på det. Ja, precis.
Tre takt och samba takt.
Ja, exakt.
Tja, 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 som vi finnar brukar sjunga i slaget.
Lite storbandsjazz på slutet.
Jaha, ja. Så det är så här 12 killar som har fått varsin instrument och spela på olika låtar. Nej, men om du bara kan försöka lära dig en så här skön takt.
Ja, men absolut. Ja, men det är klart vi ska testa det.
Och då får jag healing på köpet.
Ja, absolut.
Det här blir. Men jag skulle nu vilja hoppa över till coachning.
Mm.
Vad är det, vilket typ av coachning är det du erbjuder?
Ja, livscoach.
Ja.
Jag har ju gått på på Livscoachakademin med Kjell Haglund.
Mm-hmm.
En riktigt härlig tjome.
Ja. Så det är du ser till att folk bara förändrar sina liv?
Nej, det handlar om att ställa rätt frågor bara.
Aha.
Det är ju aldrig komma med råd. Ingen coach kan ju vara expert på allting. Alla kommer med olika problem, olika saker som de vill förändra. Men jag kan ju inte ge råd från min del, för jag vet ju inte vad som är bäst för dem. Utan det handlar ju, jag menar, om jag skulle skriva en sån här att göra lista för dem till nästa gång vi ses, då skulle inte hända någonting. Det är bara som ett ok. Det handlar om att få dem att skriva sin egen att göra lista. Och händer det då ingenting, då måste vi fråga oss, vill du det här egentligen? Och vad är din motivation? Vad är din sannolikhet att du klarar av det här? Har du satt orealistiska mål? Eller är det så att du egentligen inte vill?
Jag kan inte bli coach.
Mm. Nej, där tror jag att vi ska dra
det där får man
en ganska tjock
gräns. Jag kan inte jobba som polis, jag kan inte köra ambulans och jag ska inte bli coach.
Det är de tre grejerna.
Ja, ingenting inom vården överhuvudtaget har jag märkt.
Nej.
Om inte det är så här, ja, palliativvård.
Aha,
dödsdoula kan jag nog bli.
Ja.
Nej. Ja. Inte, men vadå? På riktigt, kan du inte tänka dig om du är dövande? Alltså, du sjunger på sista versen och så sitter jag där bredvid
och
följer med dig och knackar på porten, öppnar dörren och skickar in det.
Jag har en tid att passa här.
Så att... vi har fler på kö så att det skulle vara bra om du kliver över ganska så fort.
Ja, nej, jag vet inte det.
Nej, okej, vi stryker dödsstolar också då.
Men jag... Du är bra på så mycket annat. Jag tror mer på begravningsentreprenör.
Det tror du, för jag, orkar gräva och...
Ja, det behöver du nog inte göra själv. Men det tror jag faktiskt. Jag tror du skulle vara en hejare på det faktiskt. För jag tror att du är väldigt bra på att möta människor. Alltså, möta människor i en sån situation. Det tror jag faktiskt.
Mm.
Nu skrattar Robert här. Men ja. Det är faktiskt sant. För att jag tror att det, ja, men det blir ju en liten grej också. Men jag tror på att ja, men jag tror att du är bra på... Jag tror du skulle kunna bli duktig på att möta människor i sorg.
Jag har ju alltid den här rollen som idrottsplatsvaktmästare att falla tillbaka på om det inte skulle bli karriär.
Ja, man kan ju prova då.
Spola is i hockeyrinken. Alltså
det är jag ju nog bra på. Undrar vad man måste ha för skor. Man kan inte ha skinndojer, då vurpar man ju direkt.
Ja, precis. Och sen tänker jag att det är ju ganska avsmalnat. Alltså det är ju inte att möta människor i sorg som begravningsentreprenör. Det är ju ändå ganska... Man har ett tema liksom. Det är inte det här att du ska sitta och gråta ut kanske, för att det då, kanske inte riktigt.
Alltså man får ju gråta hos mig, men ja.
Får man det?
Ja. Jag kommer inte säga saker som rycker upp det eller alla ska vi den vägen vandra, utan jag kommer...
Leverera några sanningar. Ja.
Nej, men man får ju skriva ner några fraser som man känner in. Det här känns bra att säga nu.
Ja.
Men det är ju också sen när man har mött döden. Jag har ju nyligen mött döden. Inte personligen, men jag har ju fått se människa gå över. Och det är ju så rofyllt.
Mm.
Det är ju ingenting att vara rädd för. Mm. Och därför tänker jag så att jobba med begravningar. Ja, jag vet inte. Ska man gå runt och klappa folk på axeln och passa ut som att jag vet något som
inte ni vet? Jag tar tillbaka det. Det var dumt.
Jag får gå och vattna gräsmattan på idrottsplatsen. Mm. Nej, men just när man inte är rädd för döden och man tror på ett liv efter detta så är det ju lätt att jobba som begravningsentreprenör. Det är inte slutgiltigt.
Det här det är ju verkligen inte.
De ska ju mellanlanda någonstans bara.
Mm. Jag tycker det är väldigt liksom trösterikt faktiskt att veta, även om sorgen är liksom svår när den drabbar, för det gör den ju.
Ja.
Man är ju människa. Men just att ha den här förvissningen om att liksom själen fortsätter, att det här inte är liksom det definitiva slutet. Nej. Det tycker jag är en väldigt tröst.
Ja, jag håller med.
Det ger ju jättemånga människor ett helande.
Ja.
Att komma till den insikten. Och det kan man ju göra via mediumskap om man har varit tveksam innan. Och få då bevis för någon som har gått över fortfarande har sitt medvetande hos oss.
Mm.
Då blir det ju ett väldigt helande. För mig all mediumskap är helande på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara just healing på det sättet, utan även en privatsittning kan vara väldigt helande och trösterik. Du får ett avslut eller liksom en sån här ett förlåt, eller liksom om man har levt och har mycket otalt och får det liksom överstökat sen då, så kan man komma till ro som efterlevande.
Ja, för budskapet är ju alltid detsamma, tycker jag. Frågar man dem på andra sidan hur de har det, det är ju, alla har ju det bra.
Ja, det finns ju inga krämpor, det finns ingen
Nej.
Mental ohälsa eller någonting sånt.
Nej.
Nej, fantastiskt.
Mm. Mm. Apropå kursgårdar. Medan jag kommer ihåg nu igen, vi har ju en spännande utlottning på gång.
Ja, det har vi verkligen. Jätteroligt.
Det finns en kursgård i Malmö som vi besökte. När var det? När första snön kom.
Ja, i Malmö. Ja, utanför Malmö.
Ja, mm. Ja, det var den månaden när snön kom i alla fall. Då var vi där.
November, tror jag. Mm. Slutet.
Och då spelade vi in ett poddavsnitt där. Och nu, tillsammans med Love It, så har vi en utlottning.
Mm.
Jag tror att vi lottar ut 12 platser. Eller minns jag fel?
Nej, det stämmer bra det.
Mm, 12 platser till en utbildning där lyssnarna har möjligheten. Det är 3 frågor som man ska kunna svara på.
Mm.
Och så skulle man mejla till info@uppvaket.se. Mm. Och skriva då att man vill vara med i utlottningen om de här platserna. Och då åker vi till Malmö i början på juni. Det är första helgen i juni. Och upplägget är väl så att vi träffas där på fredag. Alla tar sig dit för egen maskin. Cykla, spring, taxi, båt, flyg. Och sen, jag tror vi käkar med middag tillsammans på fredag.
Ja, men kanske det tycker jag. Det tycker jag. Det finns ju ställen där i närheten.
Ja. Så att de bjussar ju på själva kursen då. Det man själv pyntar, det är ju boendet. Och det var något billigt, som, vad heter det? STF heter det? Så.
Ja, precis. Vandrarhem finns det ju där. Aha. Precis.
Så där kan man bo.
Ja.
Och sen så äter vi tillsammans på dagarna och hänger tillsammans. Och den här utbildningen, den är skräddarsydd just för Uppvakets lyssnare. Så det går inte att ringa någon kompis och fråga vad tyckte de om kursen.
Nej, exakt. Nej. Once in a lifetime. Eller ja, kanske inte. Men i alla fall, ja.
Men det var du som hade skrivit frågorna, eller?
Ja, jag tycker själv att det var väldigt fiffigt.
Ja. Ja, läs upp dem.
Ska jag läsa frågorna här
nu? Ja, men de finns väl där när jag skriver. Ja,
okej, fråga 1. Samia tillverkar så kallade japamalas. Vad är det? Det är första frågan.
Vad heter
och Samia
det?
Är då en av dem som driver den här kursgården.
Ja. Vad heter det?
Japamalas. Jag vågar inte svara på uttalet. Men
japamalas. Mm. Ifall det uttalas
ja,
så.
Säkert är det så.
Ja.
Den andra frågan är, när fanns första avsnittet Uppvaket tillgängligt för lyssning? Ja. Det tiden
Lurig.
Går fort. Ja.
Är det en kuggfråga?
Det är en kuggfråga.
Okay.
Ja, 200 år. 900 år. Nej. Och fråga 3. The Ministry of I Am. Vad är det? Den då.
Jaha.
Och så står det då att man kan få lite ledtrådar via Lovits hemsida.
Vad heter hemsidan? Lovit.com. Ja, okej, okay. Så då kan man gå in där och kika. Mm. Men då, där stod det inte när vi hade första poddavsnittet ute.
Nej, den frågan får man söka på annat håll, men det tror jag de flesta är fullt kapabla.
Alla ringer tekniker Robert.
Ja, exakt.
Det är bra. Ska vi lägga ut hans telefonnummer också?
Får han någonting att pyssla med om dagarna?
Ja, han har inte så mycket att göra, stackaren. Eftersom han hinner gå på kurser och grejer.
Ja, jag menar
det. Men, nej, men det är jätteroligt. Och vilket initiativ. Det här var inte våran idé.
Nej, det var det faktiskt inte. Men vi var inte sena på att hänga på. För Nej. Det är klart att det gäller att smida medans hjärnet är varmt. Och de här människorna som driver kursgården är ju helt fantastiska.
De har en egen podd också.
Ja, det har de. De har en egen podd.
Det måste vi lägga ut på våra hemsida. Robert skriv upp.
Mm.
Så får ni lyssna på deras podd också.
Mm.
Mm. Så det ska bli skitkul att komma till Malmö igen.
Väldigt roligt.
Har vi fel, Ulf, eller är det mycket andligt folk i Skånetrakterna?
Jag har ingen klar uppfattning om det, men vi har haft ganska många elever som åker ända därifrån. Mm.
Jag har nämligen en känsla av att det finns väldigt, väldigt många människor där som är väldigt sökande. Inte så att det inte går att lösa på plats där, att man måste leta sig hitåt, men jag menar att det känns som människorna har lite annan attityd. Från när vi har varit i Malmö. Det känns mer öppet och folk är inte så skeptiska.
Ja, men det kanske det är. Jag gillar ju Malmö som stad och jag tänker att det är lite mer avslappnat. Det ligger ganska nära Danmark, Tyskland, Ja, men det är lite, jag tror att det är lite mer avslappnad attityd.
Men du, den där kursgården låg inte i Malmö.
Nej, det gjorde den inte. Den ligger i Blentarp.
Vad hette det?
Blentarp.
Nej, men nu lurar du mig. För det fanns något tv-program som heter Morden i...
Ja, men det, jag kommer till... avbruten hela... Blentarp ligger kursgården i, som ligger i Veberöd, eller strax in till Veberöd, det är jag lite osäker, men Veberöd. Precis, Veberödsmannen, ja. Som den där serien handlar om.
Men är det här en dokumentär om en mördare som springer?
Nej, det är en dramatisering av flera kända skånska mord. Och Veberödsmannen, ja, när levde, när utspelade sig på 50-talet kanske någon gång där. Ja, men det var en gammal tv-serie.
Jo, men jag tänker ur ett cellperspektiv så är det inte så säljande att prata om att det sker massa mord och så vill vi att 12 personer ska åka
dit. Men det har ju skett mord på väldigt många platser, så det blir svårt att hitta någonstans.
Inte så många så att du kan ge en tv-serie.
Nej, men det var ju, ja, nej, jag vet inte det.
Vi får ta det här i bilen, ja, på vägen hem. Alltså, hur många mord har det skett här och hur ska vi få folk att komma dit? Om det
men det var länge sedan och jag tycker inte vi ska, utan det behöver vi inte tänka så mycket på. Utan nu ska vi ha en trevlig kurshelg där.
Och vi ska inte prata försäkringar.
Nej, precis, det behöver vi inte.
Teckna någon extra livförsäkring om man ska vara med. Men vad med utlåtningen, jag tycker ju personligen att det är otroligt generöst. Jag hade aldrig kommit på tanken själv.
Nej, det är jättegeneröst. Det är suveränt.
Och det är väldigt, väldigt vackert. Alltså själva kursgården är fantastiskt vackert. Vilken inredning. Så där ses vi. Åh, vad vi ska äta varma mackor, tror jag. Eller?
Ja, jag har ju glutenintolerant.
Ja, just den där gluten. Så...
Men smaklig spis.
Men vi får ju övertala Ulf om att vi kör något skräddarsytt här någon gång till hösten då.
Ja, det hade varit något.
Ja, nu sätter vi honom på pottarna.
Ja, de var generösa i skolan.
Ja, exakt. Men det här med kursgårdar också, det är väl samma sak där med, om man tittar konkurrens. Det är ju egentligen, ju fler kursgårdar, desto mer hjälper vi folk att vakna upp.
Ja, men så är det ju absolut. Ja. Ja. Så att det är ju evigt liksom process det där. Det är ju liksom, det tar ju inte slut för att det skulle finnas... ett 50-tal personer som är sökande liksom, och sen har man utbildat dem så är det slut liksom.
Nej.
Det bara fortsätter.
Ja, det gör ju det.
Ja, mer och mer tror jag, för att jag tror att folk generellt upplever att det blir viktigare och viktigare.
Ja, och sen så sprider det sig ju också när folk har, någon har gått någonting, så berättar de den här och det verkar intressant, så kommer det så sprider sig på det sättet också.
Ja,
med rykten liksom.
Så. Men du Maria, det är ju faktiskt så att ja, det är ju inte vi då egentligen, men Robert i alla fall, han ska ju hålla en föreläsning här.
Tekniker
Robert. Och jag tror inte det handlar om sladdar och sånt. 17 augusti. Ja, då är det föreläsning här på Mitera Development. Och den heter faktiskt Knäck koden till ditt undermedvetna.
Är det en fyrsiffrig kod då eller?
Det har jag faktiskt ingen aning. Det är därför vi måste gå på föreläsningen.
För att knäcka.
Får vi veta det? Låter oerhört intressant. Och också aningen så obehaglig. Men det är spännande.
Jag knäckte faktiskt koden på...
Ja, man kan köpa biljetter på hemsidan också, säger Robert också.
Jag knäckte faktiskt koden på ett kodlås på gymmet. Alltså nu var det inte så att jag går och testar folks kodlås. Det var inte så, utan det är att jag jobbar ju på Friskis och Svettis.
Ja.
Men sen när vi går hem, för då måste ju alla ha tömt sina skåp. Och då var det någon som inte hade tömt det istället. Medan en kille försökte knäcka, vi skulle liksom klippa loss dem. Så tänkte jag, låt mig prova. Nu har jag inte gjort några fördomar. Men det var i männens omklädningsrum, kodlås. Jag sa, låt mig testa. Jag knackade in 4-0. Tada!
Ta-da.
Det öppnades. Vilket geni.
Fantastiskt.
Ja,
det finns en bild på låset också. Eller,
nej, Robert visade ett annat lås. Ja. Det var mitt lås som gick sönder för att jag är så stark. Men jag tror att det är för att jag är så medial. Som jag bara kunde känna in att det var 0-0-0-0.
Hur skulle man kunna gissa? Nej, verkligen. Ja.
Men det är inte den koden vi ska knäcka här den 17 augusti. För jag har redan knäckt den. Men jag kan komma i alla fall.
Ja, jag vill gå. Det här ska ju bli jättespännande.
Det ska bli kul. Ska vi vara någon typ av hejaklack då, eller?
Ja, pom, pom. göra en liten uppvisning innan.
Ja.
Nej, vi får vara
ska vi hålla låg profil?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det.
Mm. Ja, det är ju klädsamt att vi är det.
Mm.
Vågar du gissa, Ulf, hur många kurser ni har här varje år?
Nej.
Nej. Bra. Det var
många är det i alla fall.
Det,
ja. Men sen är det också så att det är många återkommande. Det finns ju kurser som har flera kursdelar.
Mm, okej. Okay.
Mm. Så att då är det inte unika kurser alltihop, utan mediumutbildningen har ju en kursdel i halvåret. Även djurkommunikationen funkar på samma sätt, att det är del 1 på hösten och del 2 på våren. Och sen så finns det även som schamansk, alla healingutbildningar har en kurs här bara.
Mm, okej. Okay. Mm.
Men då är det ju andlig healing, transhealing och schamansk healing på våren. Mm.
Jag känner en av kursdeltagarna här som ska, han tar ju sitt diplom.
Ja, just
det. Attila. Honom har vi druggit. Honom har vi också gjort ett avsnitt med. Jag kommer inte ihåg siffran. Men det är bara att söka. Går man in på Spotify till exempel, kan man söka på Attilas namn, så dyker det i avsnittet. Och han är jättenöjd med den utbildningen.
Mm, vilken var det?
Han går i mediumutbildning.
Ja, precis.
Exakt. Mm. Så att han är väl bara några stor chanser ifrån att ha sitt diplom.
Precis, för han var med på kursdel 4 sist här nu. Och då har han bara diplomeringen kvar.
Ja,
så var det.
Så det är jätteroligt. Han är så duktig.
Mm.
För vi träffas ju ett par gånger i månaden, han och jag.
Mm.
Och han säger själv att han är skitduktig på healing. Jag har inte fått tillfälle att testa henne. Men det måste jag ju prova.
Mm.
Mm.
Spännande.
Mm. Vi bor ju väldigt nära varandra, han och jag.
Ja, det är så.
Okay. Nära. Nej, ja, okej. Okay. Det är mindre än 2 mil.
Mm.
Då är det nära.
Då är det nära.
Då är grannen nästan. Mm. Mm. Pelle, hade du någon programpunkt idag?
Jo, men en liten hade jag faktiskt. Ska vi ta den?
Gör det.
Ja, då kommer vignetten här.
Mm.
Pelle tipsar och Kelly gissar.
Jo, och den handlar egentligen om dig faktiskt idag. Och det, ja precis, jag tänkte inte bara om dig utan också om Robert, men nu är det ju du och jag som pratar, så att jag vänder mig till det. För det har ju varit stor påkallande att ni firar 7 år. Man får gratulera de unga tu.
Mm-hmm. Ja. Ja, just det.
Ni har varit tillsammans i 7 år.
Ja.
Eller hur?
Ja, det är 7 år.
Ja. Har du några råd att ge?
Ja, jösses. Ja, nu förstår jag hur det känns att bli satt på pottan.
Va?
Jag skulle aldrig göra så här mot dig, Pelle.
Nej.
Okej, så mina bästa råd för att man ska hänga ihop i hela 7 år. En dag i taget.
Mm-hmm.
Man ska väl skratta mycket. Och man måste inte bo ihop.
Vet du, det där har jag funderat på själv.
Ja.
För att det där tänker jag, om man är lite äldre när man kanske inleder en ny relation. Nu menar inte jag att du är äldre så
nej,
att du är liksom jättegammal.
Nej, jag tänkte att du pratar om dig själv.
Utan, ja, inte det heller faktiskt. Men om man är det så tänker jag att jag har ju haft samma relation ännu längre, så att jag var ju ganska ung. Och det var ju du ny också då. Ja, men, ja, skitsamma, vi behöver inte snarare senare. Men då tänker jag så att är det inte lite skönt då när man kanske har gjort det här med liksom ett gemensamt boende och med liksom hela den grejen, att kanske ändå få känna att man har sitt eget.
Mm. Mm.
Att liksom, och så kan man hitta på roliga grejer och man kan hänga och umgås, men att man ändå har sin, jag vet inte, jag intalar mig att det också har blivit vanligare.
Mm.
Ja, ni bor ju på samma gata så det är ju väldigt nära.
Men jag vet också att det finns ju väldigt många människor som aldrig har fått känna känslan av att inreda sitt eget hem.
Nej.
För att man har från barndomshemmet flyttat ihop med några ragg. Och så har man hängt ihop ett x antal år. Det spricker och så är man singel så här ett par centimeter. Och sen så träffar man en ny. Och sen flyttar man ihop igen. Och så ska man tillsammans åka till Mio och välja ut en ny soffa. Man har aldrig fått känna känslan av att inte behöva fråga någon annan. Vilka tapeter ska vi ha? Vad är det för matta i köket? Utan alla beslut, 100% själv. Och ansvaret naturligtvis också. Men det finns väldigt många som aldrig har fått uppleva den känslan. Och bra eller dåligt, jag lägger ingen värdering. Men det skulle inte passa mig.
Nej.
Mm. Det är ganska häftigt att gå och titta på tapeter och inte behöva vända sig varken åt höger eller vänster för att fråga vad tycker du?
Nej, det blir bra.
Eller du kan ju fråga så får du svara så tänker du jag skiter i det.
Ja.
Ja. Ja, det är lite så man kan jobba.
Ja.
Mm. Som nu när jag bestämde att jag skulle göra om min lilla toalett. Jag kunde åka till IKEA. Jag behöver inte fråga någon. Ska jag köpa det och det? Jag hade till och med så här, allting färdigt. Nej, jag bara ändrar mig vid kassan. Medan hon gör min packlista så sa jag så här, men vänta nu. Jag vill inte ha den här kombinationen som ni säljer här. Jag vill ha den här istället. Jag är supernöjd.
Jättebra ju.
Ja.
Ja,
likaväl hade du gått käpprätt åt helvete. Jag behöver liksom inte bli arg på någon.
Så nej, exakt. Då,
men... Nej, det var ju mitt eget.
Ja.
Skitbra.
Mm.
Ja, sen kan man alltid ringa Robert så han får sätta upp grejerna. Så att om man nu vill känna sig lite delaktig så kan han alltid utföra mina projekt. Så.
Ja, just det. Men det var fint ändå.
Så det är hemligheten bakom 7 år. Wow.
Ja, och vi, ja, men ett stort grattis till er, verkligen.
Jag tror att det är många som sitter och skrattar och tänker 7 år, lilla gumma. Vänta tills du kommer upp i 37 som jag.
Ja, exakt.
Folk är duktiga på att hålla ihop, alltså det måste jag ge folk.
Ja, det tycker jag ändå. Ja. Mm. Ja, jag har ju varit ihop samma nu sedan 15 år.
Åh, jösses. Du var ju bara barnet när ni träffades.
Ja. Och, ja, Ulf.
Hur länge har du och Maria Therese?
Det blir 17. Va?
17, ja, du ser.
Men du har kanske fått möblera ett hem själv innan ni träffades.
Ja, jag hade, ja, nu ska vi se. Jag hade ju studentlägenhet och de var möblerade.
Mm.
Sen så flyttade jag faktiskt ihop med en sambo. Men sen så var jag singel ett tag. Men det kändes temporärt.
Mm-hmm.
Så att jag la inte mycket krut på det.
Är du en tvåsamhetskille?
Ja, det verkar ju så.
Mm.
Ja, efter 17 år så kan man börja ana vart det lutar. Ja,
precis.
Mm.
Ja. Ja, ja, nej, men det var jag hade. Jag ville uppmärksamma detta och det behöver inte alls på något sätt komma tillbaka sen i någon, på något trevligt att ni uppmärksammar någonting. Men det
har jag missat var, någonting?
Nej.
Har
det varit det? Nej. Skulle aldrig, skulle väl jag. Nej. Nej.
Nej. Annars får du sticka till någon sån här lapp här och säga, yes, jag har fått en befordran eller vad det nu kan vara som jag...
Ja, exakt. Ja. Nej då. Nej, absolut.
Det har inte hänt någonting i ditt
nej,
liv.
Nej, det är ingenting. Nej, jag står hemma och airfryar saker. Det är
allting ska in i airfryen.
Ja.
Mm.
Ja.
Skrämmande.
Mm.
Fast ändå tryggt.
Det är mycket tryggt.
Mm.
Ja, det var det.
Ja, Ulf. Vi hade ju massa punkter. Vi skulle kunna sitta här en vecka.
Ja, får komma tillbaka då.
Ja, vi hittar ju nu.
Mm. Det lät lite som ett hot också. Intoneringen var lite så här, ja, vet något.
Nu har vi varit här både när det är mörkt och ljus. Nu kör vi inte fel så här ja, sist. Jag tycker det här med coachning lät ju otroligt spännande.
Mm.
Jag skulle behöva lite coachning, tror jag.
Mm.
Du ser förvånad ut, Pelle. Lite som att, skulle du någonsin ta emot goda råd från någon annan? Ja, det skulle jag.
Nej, men det var jättebra. Insikter, det är första steget mot frisk förklaring.
Nej, men jag tänkte som du, Ulf, sa just att du hade det där tricket att man börjar fråga liksom, vem är du? Och så börjar man skala bort de här titlarna.
Mm, fast det ingår kanske inte i en coaching-session på det sättet, men man kan göra som övning för att utveckla sig själv och sådär, för att förstå vem man är egentligen. Men som sagt var, goda råd tror jag inte du får heller, utan du får ju ge dig själv goda råd.
Mm.
Precis, det är en hjälp att komma på vad man ska fråga sig själv kanske.
Ja, lite så.
Vadå, det där skulle man kunna ha som en bilek. Vi ska åka till Borgvattnet nu i början på juni. Mm-hmm. Då kan vi ha det som en bilek. Istället för att titta gul bil och så örfilar vi varandra, så kan vi faktiskt ställa frågan, vem är du?
Ja,
och så går vi laget runt.
Ja.
Det är ganska många mil.
Jättebra.
Då hinner vi nog skala ner på både vad kommer efter ljuset, tänker jag.
Mm.
Mm.
Det hann inte längre än så. Sen var tiden slut.
Sen får vi bromsa in och dra in handbromsen. Och,
mm.
Det är en bra billek.
Mm. Ja, faktiskt.
kan ju behöva ha en terapeut som möter upp oss på vägen när vi är framme.
Ja, alla åker hem på sitt.
Åtta pers sitter och grinar.
Nej. Nej, men coachning, det var jättebra. Det var jättebra.
Mm. Mm. Ja, det är alltid skönt. Jag gillar ju lite så här krav. Det blir en liten kravställning ändå. Så att om man skriver upp lite mål. Mm. Om man ändå vet att vi kommer ses om en månad, så ska vi prata om det. Då vill man ha gjort hemläxan.
Ja, men det är väl bra. Man kanske får ha liksom saker i bakhuvudet som man går och processar, kanske utan att man tänker på det så mycket. Så.
Men jag tror det är väldigt vanligt att vi människor har mål, men vi skriver inte ens upp dem.
Nej, så är det ju. Sen är det ju också det, hur resultatinriktad är man liksom, och hur mycket vill man det här egentligen? Så det märks ju då. Beroende på hur mycket som händer. Liksom.
För det är så många idéer, men det väcker liksom ingen känsla i kroppen. Nej. Men jag gillar ju känslan just när man får den här, att man ryser och allt det. När man tänker så här, wow, vilken bra idé. För man känner ju skillnaden när man kommer på en annan bra idé. När det är så här, man glömmer nästan bort det i samma sekund.
Ja, så är det ju absolut. Ja. Ja, så är det. Mm.
Ja, nej, men då kommer vi tillbaka nästa årstid igen då. Så fyra årstiderna kallar vi den.
Ja, det blir höst då.
Ja, exakt. Ja. Har vi inte sett hur det ser ut?
Vi ser lite vackra löv här.
Ja, ja, just det.
Robert får ju veta redan imorgon hur det ser ut när han går utbildningen. Och vi har faktiskt bett din fru skicka lite bilder till oss på den här kursgården för att vi ska få visa lyssnarna hur det ser ut där. Så att de som har förutfattade meningar om att en kursgård är typ en koja i skogen ska få se hur det egentligen ligger till. Så att jättetack för att vi fick komma igen.
Ja, tack själv. Stort tack. Jätteroligt.
Vi börjar hitta här i huset, så att jag går och snor ett par plantor. Vad tar du med dig?
Ja, nej, jag betalar för mig.
Ja, jag lägger en femma i skålen där ute i hallen.
Ja,
Men stort tack. Vi ses i höst då.
Det gör vi absolut. Jättekul att få vara med.
Ja, vad roligt.
Tack snälla. Ja. Och vi lägger ut kontaktuppgifterna både till dig, Ulf, och kursgårdar och allt som vi har pratat om i podden. Ja, hoppas Robert har något grejer. Till. Allt. Ja. Ja, vi bara bubblar.
Och tack alla lyssnare. Fantastiskt roligt.
Ni är många. Vad kul. Och tack för att ni tipsar era vänner och allt om oss. Ja, och hänger med i gruppen, i Facebookgruppen. Och gör reklam för era events. Jösses, det är till för alla. Det finns ingen konkurrens.
Nej, precis.
Så är det.
Så är det.
Toppen.
Ja, tack. Hej då.
Hej.